Då kör vi, tycker jag.
Ja.
Då var det åter dags för att placera podden. Jag heter Jesper Norberg och med mig har jag min kollega Per Ståhl. Hej Per.
Hej, tack.
Hur är läget med dig idag?
Jo, det är bra. Det är
helgen många. Var bra.
Helgen har varit strålande.
Har det?
Ja. Ja.
Idag har vi ett aktuellt och väldigt spännande tema på agendan. Vi ska prata hållbarhet, men inte vilken hållbarhet som helst, utan vi ska faktiskt specifikt fokusera lite grann på techsektorn och hållbarhet. Det tror jag inte vi har gjort förut.
Nej, det har vi inte gjort. Och det känns ju att det ligger i tiden.
Eller hur?
Ja, verkligen. Så det ska bli grymt spännande.
Och vi har ju faktiskt två gäster med oss. Och det är Victoria Lidén och Fredrik Nyström från Öhman Fonder. Välkomna.
Tack så mycket.
Kul att ha er här. Hur känns det att vara här?
Spännande.
Ja. Spännande. Ja.
Kul. Tidigt morgonen fortfarande för mig.
Ja, det är ganska lugnt. Känns som det är tidigare än vad det är nästan.
Ja, det känns jättetidigt.
Ja. Bra start på veckan.
Ja, men vad kul. Jag har ju faktiskt träffat... Det vet ingen om här, men du och jag har ju faktiskt haft en relation tidigare.
Ja.
Men vi har haft
en relation tidigare.
Ja, men det är lite roligt faktiskt.
Det fram.
För det är ju faktiskt väldigt länge sedan vi träffades.
Ja.
När du jobbade på GES, kommer jag ihåg.
Ja, vi var båda tidigare med etiska investeringar.
Etiska index håller jag på med.
Du har så många hemligheter.
Jo, de ska komma lite då och då. Och jag vill bara säga att Fredrik och jag var jättetidiga ute med, kommer jag ihåg. Men det var ju negativ screening.
Ja, precis.
Och det var lite dåtiden. Jag vill bara få in att nu är det nutiden, nu är det lite modernare.
Och framtiden.
Så var det. Det var min poäng med att göra
det. Det känns som det är nästan en podd bara det, tycker jag.
Vi får se.
Om er relation.
Mm, ja.
Hur som helst, vi lämnar det just nu. Det är nämligen så att Victoria och Fredrik är här för att prata om en rapport som Öhman Fonder precis har släppt. Hållbarhetsriskerna inom teknologisektorn. Vi ska prata mycket om slutsatsen med den senare i programmet. Men innan dess kommer vi lära oss mer om er två och ert arbete på Öhman och så vidare. Men innan dess också, så först vill vi nog ha litet smakprov på den här rapporten. Vad är största utmaningen för teknologisektorn när det gäller hållbarhet?
Bra fråga. Men vi tittar lite närmare då på tekniksektorn utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och då har vi kommit fram till att det är ju datasäkerhet och integritetsfrågor som är den största utmaningen.
Mm.
Och det är ju mångt och mycket för att de är verksamma i en förtroendebransch. Vi såg nu i 2016 med Brexit-omröstningen och presidentvalet i USA att det blev så mycket mer fokus på filterbubblor och fake news och den typen av fenomen på sociala medier. Och att de här bolagen har en mycket större påverkan på demokratiska val och på samhället i stort än vad man kanske tidigare har räknat med.
Är det så pass stora frågor att det är vissa bolag som, eller aktier som faller ur som investeringar på grund av det?
Ja, så har vi sett, och det är ju resultatet av vår bedömning är att alla klarar sig inte lika bra som andra.
Som sagt, vi ska grotta ner oss mycket mer i rapporten senare, men innan dess så tänkte jag då att ni får berätta lite grann om hur ni hamnade på Öhman och lite grann er bakgrund. Ska vi börja med din bakgrund, Victoria?
Ja, jag tänkte väl nog kanske gå tillbaka ett bra tag och börja lite med mitt intresse för hållbarhetsfrågor. Som sträcker sig en ganska lång bit tillbaka. Framförallt när jag började prata mycket om CSR och Corporate Social Responsibility. Redan när jag pluggade då, som jag tyckte var väldigt intressant. Företags samhällsansvar ur ett större perspektiv. Men samtidigt då som jag pluggade på universitetet, jag läste ekonomi och statsvetenskap. Så tyckte jag var jäkligt kul med finansfrågor. Och liksom var de kurserna som jag någonstans drogs till. Och det var i samma veva som man började prata mycket om hållbara investeringar och att kunna kombinera de två, både hållbarhet och investeringar, tyckte jag var väldigt spännande. Så då började jag jobba på DNB, deras sociala investeringar. Därefter så var jag också på Sörby Partners en säng och jobbade med deras hållbarhetsanalys av livbolag och fondförsäkringsbolag och så vidare. Och sen så träffade jag Fredrik. Nej, vi har också en relation.
Ja. Oj, det är bara jag som står utanför här.
Ja. Och började helt enkelt jobba på Öhman som hållbarhetsanalytiker. Och tycker det är väldigt kul att jobba nära förvaltarna med att integrera de här frågorna. Både identifiera stora tendenser som vi ser hur påverkar omvärlden och framförallt bolagen i form av risker och möjligheter. Så det är där jag är idag.
Och Fredrik, vi har redan pratat lite grann om din bakgrund i och med din relation till...
Alla relationer, ja.
Men lite mer om dig då?
Jag är ju så pass gammal då, så att när jag pluggade på universitetet så fanns det ju inte några kurser i CSR eller sådana saker.
Det fanns inte på vår tid heller, tror jag.
Men jag läste någonting som heter utvecklingsekonomi, nationalekonomi med inriktning på utvecklingsfrågor och u-länder.
Den har jag också läst.
Jo, det är. Ja, Göteborg. Ja. Så det var väl närmast att man kunde komma utvecklingsfrågor och hållbarhetsfrågor. Sen så var väl arbetsmarknaden inte så otroligt stor kring det. Så jag halkade in på Handelsbanken lite grann och så. Men jag hade fortfarande kvar intresset kring hållbarhet och inte minst mänskliga rättigheter. Så jag var aktiv i Amnesty Business Group, en grupp som Amnesty hade för ett antal år sedan. Och kollade med svenska bolag hur de jobbade med mänskliga rättigheter och så där. Sprang på bolagsstämmer och så. Sen hade jag kommit in på ett litet konsult- och analysföretag här i Stockholm som heter GES. Som var väldigt tidiga pionjärer på 90-talet med att börja leverera analys och tjänster till institutionella investerare som ville jobba just med hållbarhet. Mycket fokus då på exkluderingar på den tiden. Och så har det varit, så att jag jobbade med Öhman som kund då på den tiden och lärde känna Öhman från kund- och säljperspektivet. Och när de bestämde sig för att ta ett helhetsgrepp på det här med hållbarhet och skriva under PRI och liksom verkligen jobba aktivt med det, så blev det en öppning där för att jobba 100% hos dem med det. Och den utmaningen tog jag.
Visst är det lite intressant att du säger att du hoppade till en kund, för jag menar, jag träffade ju dig när du var på GES för väldigt länge sedan, och då var du lite där du är inne på, då fanns ju nästan inga som var anställda hos kunderna.
Nej,
och jobbade med de här frågorna på heltid. Nej, inte verkligen. Det är en stor skillnad om man tittar nu 2019.
Otroligt, ja, idag är väl ingen som inte har någon person som jobbar med det, så är det, och kollar man generellt så arbetsmarknaden för den här typen av yrken har ju exploderat, och det finns ju jättemycket att göra idag.
Nu kanske det är fullt på våra utvecklingskurserna som vi gick på. Så det var ju knappt någon som
var bara ni två då?
Nej, men jag gick i Uppsala, du gick väl i Göteborg då. Men jag menar, vi var ju 5 stycken.
Ja,
för det fanns så mycket sexigare kurser att läsa, valuta, trading och allt vad det var. Liksom.
Alla skulle jobba med finans och börs.
Ja. Så var det.
Och Victoria, du var inne lite grann på hur ni jobbar med det här på Öhman. Berätta lite mer om just det arbetet. För ni har ju inte egna fonder, utan ni är på något sätt, om jag har förstått rätt, spindeln i nätet för samtliga fonder och hur ni ska tänka på Öhman och så vidare, eller hur?
Exakt. Jag och Fredrik, vi jobbar ju lite övergripande tillsammans med förvaltarna och assisterar dem helt enkelt med att identifiera risker och möjligheter som vi ser i bolagen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och det är egentligen Fredrik som har startat upp hela Öhmans hållbarhetsarbete och arbete med ansvarsfulla investeringar från grunden.
Ja, precis. Jag fick ju ett uppdrag, eller Öhman bestämde sig för 5 år sedan att jobba systematiskt med det här. Så att vi har ju jobbat under de här åren med att hitta process för hur ska vi då förhålla oss till hållbarhet, hur ska vi få in det i förvaltningen. Så att det är någonting som vi har liksom systematiskt jobbat in i de olika tillgångslagen, i de olika strategierna helt enkelt. För det är inte så enkelt att one size fits all, utan det handlar ju om vad har man för filosofi som förvaltare. Och där har vi då varit bollplank och tillsammans med förvaltaren hittat vad som passar hen bäst i deras fond.
Men det är ändå så att det finns tydliga regler på vad man inte får äga. Och det gäller samtliga förvaltare då, eller?
Ja, men så är det. Vi har ju en policy för ansvarsfulla investeringar som stipulerar ett antal exkluderingskriterier då, om vi ska hålla oss i det. Som är de traditionella, liksom, spel, tobak, alkohol, vapen, pornografi. Men där vi också har lagt till då utvinning av kol, olja, gas. Där vi har idag 0%. Och det kommer från halvårsskiftet nu då att gälla alla fonder.
Även obligations- och ränteprodukter?
Ja, det där är väl en fråga hur man ska tolka det där. Liksom det, investeringsuniverset, i det investeringsuniverset finns ju inte den typen av möjliga investeringar. Så att, ja, policyn är där, men i praktiken så spelar det ingen roll. Men vi håller just nu på med våra småbolagsfonder och lägger över dem på det här. Så att, när vi är klara med det så kommer alla våra fonder som investerar då i antingen aktier eller företagskrediter att följa samma policy.
Så om jag då har en Sverigefond på Öhman och så hittar jag ett bolag som jag tycker ser väldigt intressant ut, eller en aktie. Men jag är lite osäker på om allting klaffar. Går jag till er då så får ni ta en titt på det. Hur funkar det rent konkret? Eller är det bara för mig att hugga tag på det där? Om jag är liksom osäker, om det inte är någon som är så här konkret, det här liksom betting, pornografi, vapen eller vad det nu kan vara för någonting.
Ja, då är det vi som hjälper till i den uttolkningen och bedömer bolaget. Så är det. Och där håller vi på att bygga upp en databas också. Vi liksom försöker få in det här i våra system så att det blir lätt för förvaltaren att jobba med informationer också. Ja, kunna modellera och liksom göra bedömningar i liksom ett tidigt skede i processen.
Blir det konflikter ibland? Men det här är bra, det här är bra grejer. Jag lovar, det är inte så mycket smutsigt här. Det, kan det bli lite grann så här?
Absolut, det är klart. Ja. Det är väl inget konstigt om man diskuterar liksom tillväxtpotential i ett bolag, tycker jag. Så att, det är bedömningsfrågor, så är det. Och vad som är rätt eller fel om man tar klimatfrågan som enkel. Ja, vad är lösningen? Och vad, det är allting uppe för diskussion.
Och framförallt också de här etiska exkluderingarna. Det är ju mycket värderingsdrivet. Så det är också någonstans en personlig åsikt av vad man själv tycker och tror och sådär.
Ja, och vad sätter man gränser? Liksom? Vad är involvering och inte? Och sådär. Så att,
vad kan ni annars säga om Öhman då? Som är värt för lyssnarna att veta. Det finns ju ett antal fonder där. Ja. Som är intressant att ha reda på eller vet om.
Ja, som generellt som företag så tycker jag det är jättehäftigt att jobba på Öhman just nu.
Det är varför det?
Därför att inne i en fas då det händer väldigt mycket. Man har ju styrt om företaget rätt mycket de senaste 5-7 åren. Knoppade av den tidigare liksom, analyssidan och fokuserar idag på kapitalförvaltningen.
Köpte
DNB-fonderna, växer och har ju fortsatta liksom, höga tillväxtambitioner. Utan att jag vet vad det kommer att betyda konkret, men så är det. Så det är jättekul. Och ur mitt och vårt perspektiv då, just att hållbarhet är en viktig del i allt vi gör. Liksom, då. Och där är ju ägarna tydliga med liksom, riktningen också. Och engagerade och så. Det här är liksom det man ska vara och stå för.
Och ni var inne på det tidigare att alla har någon som är anställd på nästan samtliga fondbolag och så vidare som har den här inriktningen. Och vi har pratat om det förut i den här podden att det känns som att man har gått från ord till handling senaste året, tycker jag. Jag har nämnt tidigare att när jag jobbade på tidigare ställen så var det alltid hållbarhetsmänniskor som vi blev uppringda om att den här ska ni prata med. Och vi kände, ja men det måste vi göra, men det kändes ofta som att det var liksom inte riktigt något konkret. Det var liksom självklarheter på något sätt. Men nu känns det som att vi faktiskt börjar se i investeringarna runt om på stan att det här börjar nu sätta sig. Att vi har flera fondbolag som har exkluderat aktier och så vidare. Håller ni med om det? Kan ni bekräfta den bilden att det är mer ord eller mer handling än ord? Eller både och kanske?
Ja, det kan man ju bekräfta. Sen har ju fortfarande olika aktörer kommit olika långt. Utan att liksom på något sätt hänga ut någon, men absolut att vi är mycket mer på bollen och liksom verkligen konkret. Fler kan konkret berätta vad det betyder också i deras egen investeringsprocess. Mer än exkluderingar.
Jag vill bara flika in. Hur känner ni att man ligger? Vi ligger ju ganska långt fram i Norden med även negativ screening och hållbarhetstänk och det här positivt. Så här. Hur känner ni? Hur ligger vi globalt? Ligger vi fortfarande i framkant? Ser du min poäng?
Ja,
om man köper från ett svenskt eller nordiskt fondbolag så har man kanske mer utvecklade processer för det här, eller är det generaliserar jag för mycket?
Så här, jag tror som marknad så är vi väldigt långt framme. Tror jag. Sen kan du ju hitta liksom, aktörer som kanske är ännu mer sofistikerade. Men det kanske inte kännetecknar en hel marknad. Men förra året var vi, om man pratar om PRI, de här principerna för ansvarsfulla investeringar som varje år har ett årsmöte, och det var ju i San Francisco förra året då. Och där såg man ju flera exempel på hur också amerikanerna börjar jacka upp sitt tänk kring det här. De ligger långt efter, men det är liksom allt fler börjar faktiskt anamma det här och jobba med det. Så att ja, jag tror att över hela världen så är det här en stark trend. Sen så ligger vi långt fram.
Men det är fortfarande, förlåt, tolkar det som att det fortfarande finns en lång bit att gå även i Sverige?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Men absolut, och vi rör oss från det som vi har pratat om, där negativ screening och att exkludera bolag, till att faktiskt integrera det i investeringsprocessen. Och den resan tycker jag är väldigt spännande att vara med på. Du nämnde lite om USA här, där har de en liten annan approach. Där är det ju mer fokus på kanske att vara aktiva som ägare, mer än vad vi kanske historiskt sett har varit här i Norden i alla fall. Class action lawsuits, man går och röstar och lägger fram aktieägarmotioner och så vidare. Så att de har en liten annan approach. Så.
Just det. Men där har ju funnits ett argument tidigare från några förvaltare jag pratat med i Sverige, att Nej, vi exkluderar inte bettingbolagen. Vi tycker det är bättre att vi sitter med som ägare och påverkar. För om inte vi har svenska ägare, då är det någon anonym utländsk ägare som sitter där. Då kan liksom vad som helst hända. Hur ser ni på det argumentet?
Ja, jag tycker det där är lite... Man ska vara lite försiktig. Mm. Jag tror att jag vill lyfta liksom ett varningsfinger för att allt för många börjar prata om just att vi påverkar. Som en ursäkt för att kunna ha kvar i princip vad som helst. Jag tror att påstår man det, ja, men då måste man också kunna visa upp att man har resurser och hur går dialogen och faktiskt visa på konkreta resultat. Mm. Så att, ja, jag vet inte om du har svar på frågan, men lite sådär varningstecken för det där resonemanget i alla fall. Sen är det ju ändå en viktig del av ansvarsfull investering att vara aktiv, så absolut att man ska, men man måste vara konkret med när man pratar om det och yttrar sig.
Men kontentan är ändå då att pressen från förvaltare, banker och investerare och så vidare kommer snarare öka framöver.
Absolut, det tror jag.
Vad säger du om det, Per?
Ja, jag tycker det låter jätteintressant. Hur pass aktiva är ni då? Liksom i...
ja, det är en viktig del av vår process. Sen så har vi ju, jag försöker ta en lång historia kort, men vi har identifierat tre fokusområden som vi jobbar med i vår ägarstyrning för att kunna vara just konkret och nå resultat. Så att vi har ett miljöområde, ett socialt område och ett bolagsstyrningsområde som vi jobbar med. Utöver att sen komplettera med dialog i vår analys som vi har generellt. Liksom att, för det är en utmaning för oss som analytiker, informationen från företag. Mm. Där det är bristfälligt i många fall, det saknas standardisering. Så att vi måste ligga nära bolagen, träffa bolagen för att lära känna dem och liksom få ut information direkt ifrån. Från hästens mun.
Och jag skulle säga att vi båda agerar dels reaktivt när man ser till exempel case då som Danske Bank i höstas, att vi tar en dialog med bolaget tillsammans med förvaltarna. Men också proaktivt att vi i samband med det också träffade de andra bankerna för att få mer information om hur de jobbar med AML och så vidare. Så att det är både en reaktiv och en proaktiv dialog med bolag.
För det här är sig en ganska svår skiljelinje. Att, om man tar ett bolag som till exempel har dåliga arbetsvillkor på en marknad till exempel. Men de har ett väldigt tydligt program på hur de ska förbättra det här. Blir de exkluderade eller blir de inkluderade då?
Inkluderade. Alltså krasst så. Men för det är det vi söker i vår investering. Det är liksom bolag som är under förändring, som förbättrar sig. För det tror vi är långsiktigt bra för utvecklingen av bolaget och värderingen på bolaget. Så att det är liksom... Ja, kunna identifiera de bolagen som gör den resan och hitta sina viktigaste frågor och utveckla dem.
Och det här måste ju på något sätt vara kanske den svåraste delen, för det är ju ganska lätt att exkludera vissa typer av branscher, men det där bara ingenting vi vill. Men just att lita på bolagen, liksom, att nu har ni det här programmet och följa upp det och så vidare.
Just det. Och det är ju därför, och vi kommer komma in på det snart här, antar jag då, men det är just därför vi fördjupar oss nu i sektor för sektor för att kunna förstå vad är de viktigaste frågorna i sektor för att kunna bedöma bolagen i de sektorerna.
Mm. Och den här rapporten då, är det första sektorgenomgången? Och tanken är att ni ska följa upp det som du var inne på, Fredrik?
Eller? Exakt, det är ett nytt koncept som vi börjar med. Så att, alltså, från början så var det ju mer att vi själva ville lära oss om en sektor. Och vi börjar med tech därför att vi har mycket techbolag i våra fonder. Vi har så att det känns som en prioriterad sektor att titta på när vi pratar med förvaltarna också. Men sen kommer vi att fortsätta med det här. Förhoppningsvis kunna komma ut med 3-4 sådana rapporter per år. Okay. Dels då för internt bruk, för att lära oss själva. Men också att lära marknaden, jag tror, inte minst våra kunder. För vi får ju dagligdags i princip frågan, hur jobbar ni med hållbarhet? Och det är liksom, det är så man kan sälja fonder väldigt mycket idag. Liksom. Du kan inte sälja en fond om du inte jobbar med hållbarhet idag till svenska institutioner. Och det här blir ett sätt att förklara för dem hur vi tänker, hur vi jobbar och hur det faktiskt påverkar bolagen i portföljen.
Det där har vi pratat lite om. Det känns som det varierar så mycket. Hållbarhet är ju det är ett starkt ord, men det är ju extremt brett hur man angriper det eller vilka processer man har kring
det. Vad som ingår i det.
Ja, vad ingår. Liksom det, jag förstår ju att investerare måste ha jättemycket frågor. Och det känns ju som att ni är lite... Ni slår huvudet på spiken på något sätt. Det handlar mycket om utbildning. Ja, stämmer det? Det liksom handlar om att utbilda oss investerare. Men hur mycket driver investerarkollektivet ändå? Liksom, för ni får ju ändå frågor, så det måste ju finnas så oerhört mycket funderingar hos investerarna, antar jag. Hur känner ni? Är det de som driver utvecklingen eller driver ni på sidan eller blir det gemensamt?
Det är nog gemensamt, ja, tror jag. Ja. Mm. Men absolut att det är en viktig drivkraft. Definitivt. Mm. För det finns ju en marknad för det här idag. Mm.
Så de här rapporterna är till för att utbilda kunder och andra investerare. Men jag antar att det också är en, ska man säga, en karta för era egna förvaltare. Kan det vara så att ni gör den här rapporten så kommer ni fram till att men den här Bostads Bilverkstad AB som vi har i fonden, passar inte alls in. Ledsen Nisse, du måste sälja av den aktien. Mm. Kan det bli så extremt? Eller extremt kanske inte, men förstår ni vad jag menar?
Ja, precis. Och kanske inte nödvändigtvis att vi måste sälja av den här liksom, Bostads Bilverkstad. Men däremot belysa, här ser vi vissa risker. Deras supply chain, eller leverantörsledet då, ser vi att de inte har så bra arbetsförhållanden, eller vi ser att de möter de här nya regulatoriska utmaningarna, och att försöka förstå den liksom, omvärlden som de opererar i någonstans. Så att, kanske inte nödvändigtvis att vi ska landa i ett beslut kring vilka bolag vi ska välja bort, utan snarare identifiera de faktorer som vi tror är relevanta för att bolaget ska kunna växa på sikt.
Okay. Ja, precis, för det är viktigt att bara poängtera det också, att det här är ju en bolaget som vi plockar upp i den här rapporten, det är ju exempel. Mm. Så själva bakomliggande tanken med hela den här rapporten, det är att förstå sektorn. Hur ska vi bedöma andra bolag i den här sektorn? Så att
ska vi ta och slänga oss in i den här rapporten då, Per?
Ja, definitivt.
Hållbarhetsriskerna inom teknologisektorn. Och ni har förklarat på ett bra sätt varför ni har skrivit den. Det här är ju vi var inne på det i början att det är en jätteaktuell fråga. De stora techbolagen, då tänker jag kanske framförallt på de här traditionella fangbolagen eller de här stora datainsamlarna. Kanske mer Facebook, Google, Amazon, Twitter och sådana här bolag. De sitter ju på en enorm stor mängd data om oss. Mm. Jag vet inte, är du mycket på sociala medier?
Nej, bara via jobbet. Eller via Twitter och Facebook.
Har du Facebook? Jag har ingen Facebook.
Nej, men jag har ju bara ett Facebook, ett redaktörskonto.
Ja, just det.
Med två kompisar.
Men hur stora är riskerna för oss användare när vi använder oss av sociala medier?
Ja, men jag skulle säga att riskerna är ganska stora. Och jag har nog blivit lite mer nervös och medveten efter att vi gjorde den här djupdukningen och tittade just på techbolagen. När man är ute på sociala medier. För man förstår på något sätt vilken komplexitet som ligger bakom det här. För data är någonstans den här valutan som vi betalar med för att kunna använda plattformarna och tjänsterna gratis. Mm. Men nu de senaste åren så har det kommit upp att ja, men det kanske inte är gratis, utan det kanske kommer till ett pris i form av vår personliga integritet och information som vi delar med oss av. De samlar in otroligt mycket information och data om oss och vårt beteende online, och sen så använder de det för att paketera och sälja det vidare och erbjuda så kallad riktad marknadsföring och annonsering. Det är oftast den vanliga affärsmodellen som man tittar på Facebook och Twitter och så vidare. Och det här har ju funnits länge, men i och med att vi har börjat vara mer aktiva online så delar vi med oss av mer information. Och det innebär också en större sannolikhet att man kan använda de här behavioral insights, alltså information om vårt beteende online, så kan man skapa olika profiler så att det blir ännu mer riktat och ännu större sannolikhet att de träffar rätt med den här marknadsföringen. Jag tror till exempel att det är bara en tidsfråga innan Amazon kommer börja skicka produkter hem till dig, för att de vet redan vad du vill ha. De har så mycket information om ditt köpbeteende att de kan läsa av det i förhand.
Ligger inte där i tiden? Jag tänker på all AI och hela den här, precis det du pratar om, att man kan läsa beteende och man kan skapa de här produkterna brukar du ofta köpa, och sen ger man förslag på lite kring produkter som du kanske borde köpa också.
Jag tänkte på det, i helgen så hade vi middag hemma och då bjöd vi på en drink som innehöll Aperol, jag vet inte att jag sa, men det ser jag i alla fall. Och då hade vi googlat innan på den här, hur man gjorde den här drinken. Mm. Dagen efter så kommer det i mitt Instagramflöde reklam för Aperol. Och det är sånt där blir man ju, jag vet inte, hur läskigt är det egentligen? Hur läskigt är det egentligen? Eller bara liksom, amen. Så är livet nu liksom.
Ja, men såklart. Och samtidigt så har de ju levererat ett enormt kundvärde. Jag kommer ju från Norrköping. Jag skulle inte hitta runt i Stockholm om inte jag använde Google Maps liksom. Nej. Det är såklart att det är nödvändigt någonstans att använda den här typen av teknik och kunna googla upp recept på drinkar och så vidare. Men samtidigt så tror jag att det finns en viss skevhet där i att de sitter på så otroligt. Det finns en informationsasymmetri. De har enormt mycket information om oss, medan vi har väldigt lite insyn i hur den informationen används. Vilket skapar ett...
Och det är det som är risken, för just att man får upp lite riktad reklam. Det kanske är en vanlig sak också. Ja. Mm. Våra barn kanske inte kommer bry sig så jättemycket, men det är just den här risken. Vad är det som det labbiga i det här?
Ja, men om du jämför värdet, nu har inte du Facebook då, men om du Nej. Jämför värdet av att du använt Twitter de senaste 2-3 åren med, om du tittar på Twitters average revenue per user, så är det en ganska stor skillnad. Så att det är den här asymmetrin, att det finns en skevhet i hur mycket information de sitter på och hur lite insyn vi får i hur det faktiskt används och säljs vidare.
Tror du att det kommer att handlas information, att det blir en handels...
Ja, men det är det redan.
Det är redan, men att det blir ändå mer och det blir tydligare att det är en... Man behöver ha det för big data eller för att kunna göra stora AI-körningar och liknande då.
Mm, absolut. Och många tror ju att Facebook till exempel, ja, de samlar in jättemycket information och så sitter de på en guldgruva med data och så använder de det för att erbjuda olika typer av annonser. Men det de också gör, det är ju att de säljer det här vidare till så kallade datamäklare, data brokers, som i sin tur samlar in massa data från andra håll och crosskör den här informationen och skapar profiler. Så det är ett väldigt komplext system som ligger bakom. Att hela affärsmodellen bygger på något sätt att de delar med sig av känslig, personligt identifierbar information till en tredje part. Och det är där de här riskerna någonstans uppstår.
Och det är inte bara de här uppenbara känslorna som vi tänker på i första hand då, som Twitter och Facebook, där du själva lägger in information som man ska tänka på, utan de, som Google Maps till exempel. Det är ju ett kundvärde i det att vi har en bra karta. Men där samlar ju Google in information kring hur rör vi oss för att sen då kunna anpassa annonseringen till oss. Så att det är lite mer subtilt och lite än vad man första skedet ser det som.
Sen hade vi hade ett konkret fall då med Facebook. Var det förra året eller 2 år sedan?
Det går snabbt.
Med Cambridge Analytics.
Eller är det 2 år sedan kanske?
Ja, det var förra våren.
Ja, förra våren.
Och det visade ju då på den här uppenbara risken. Hur säkra kan vi som konsumenter av sociala medier vara att det här inte händer igen?
Jag skulle säga att det kan vi inte alls vara säkra på.
Nej.
Det är den värld vi lever i nu. Och jag tror att det här liksom satte fingret på den problematiken. Vi har varit kanske lite naiva och inte sett det på det sättet tidigare. Sen ser man absolut att bolag är mycket mer medvetna om det nu. Det blev en enormt stor anseende kris för Facebook. Så att man är mer medveten om det. Men om man faktiskt tittar på hur man jobbar med de här frågorna, deras integritetspolicies och så vidare, så är det inte så mycket som har förändrats under det här året. Facebook har börjat investera mer och mer i de här frågorna nu på senare tid. Men det tror jag också är mycket just för att de ser att de vill försöka föregå regleringar och så vidare. Att det kommer ett tryck därifrån.
Men de har väl ingen... För jag menar, de blir ju ändå straffade av investerarna.
Mm.
Det kan man ju inte sticka under solen. Det var ju ganska tydligt vad investerarkollektivet tyckte om hela affären på något sätt. Så jag menar, där måste man väl ha fått en signal att det kommer inte fungera att göra den här typen av affärer i framtiden, för det ger inget aktieägarvärde.
Vi har ju pratat med förvaltare som har valt bort Facebook av governance-skäl.
Ja.
Hur tänker ni?
Vi har valt bort Facebook också.
Ja, precis. Ja, av samma skäl. Ja. Inte hur de motiverar det, men absolut att vi... hur de styr bolaget och hur de inte hanterar riskerna. Och det är väl ingen ursäkt, men jag tror det ligger lite grann i det här att Zuckerberg själv inte riktigt har hängt med. Han förstod inte liksom vad är det för företag jag faktiskt har skapat och vad kan det leda till. Och att tyvärr behövs den här typen av händelser för att han ska vakna till. Och förstå att han måste faktiskt göra någonting och att det inte funkar.
Lite grann som bankerna är just nu.
Absolut.
Fast de har funnits lite längre än Facebook. Så det de borde ha lärt sig tidigare.
Jo, det är sant. En annan sak som jag har tänkt på, det var ju det här med Nya Zeeland, Christchurch, som hände för den här hemska vedervärdiga attacken, som då livesändes på Facebook, var det va? Det var inte det jättemånga som tittade på, jag tror 200 någonting, om jag minns rätt. Men likt förbaskat så kommer det igenom systemen. Och där har vi då ytterligare en sån här aspekt som måste vara väldigt svår att förhindra, känns det som.
Ja, eller? Precis. De är inte tillräckligt snabba. De tog ju bort det här videoklippet.
Men det tog ett tag.
Det hade redan hunnit spridas väldigt fort. Och jag håller helt med, jag tycker det är intressant att du tar upp den här jämförelsen med bankerna. För jag tror att det här har kommit upp på radarn nu. Nu ser man att det här är ett risk och ett stort problem för de här techbolagen. Och man kommer behöva investera enormt mycket pengar i någon typ av compliance-funktion som kan titta på de här etiska frågeställningarna, som kan faktagranska och hela tiden säkerställa att det inte sprids fake news och så vidare och den här typen av information. Och det är på samma sätt som bankerna nu behöver investera i att stärka upp sitt AML-arbete och att, compliance, så tror jag vi kommer se samma push då i TechSecco.
Ja, absolut. Och det, jag läste en artikel häromdagen, alltså det finns ju, så här, det är ju de människor som jobbar med de här frågorna då på Facebook och de andra och ska sålla, de har ju enorma utmaningar rent psykologiskt. De får sitta och bevittna, liksom, det är barnporr och det är misshandlar och sådana grejer. Och där har de inte haft tillräckliga resurser, så folk är ju helt knäckta på de avdelningar på de här företagen. Så att det är också något som kräver resurser då.
Måste nästan bygga upp en egen liten polisverksamhet där då som har den psykologiska erfarenhet, psykologiska erfarenhet av att titta på den här typen av hemskheter.
Ja, någon typ av SOS-funktion.
Mm. Och sen är det många som också använder sig av AI och ny teknik just för att kunna identifiera den här typen av...
Och det har ju varit uppenbart de senaste månaderna att bankernas compliance inte har varit tillräckligt starkt för att stoppa de här... det som de har råkat ut för med penningtvätt och så vidare. Vad säger ni om dataskydd och policies vad gäller de här techbolagen? Uppenbarligen inte heller lika starka då. För att skydda sig mot den här typen av frågor.
Ja, och det, jag tycker att det varierar lite beroende på vilka bolag man tittar på. Facebook då är ett uppenbart exempel på att man har brustit. Och att man inte har haft tillräckligt starkt dataskydd. Däremot så finns det vissa bolag som vi också tycker gör det här bra. Som vi identifierar då i den här rapporten. Jag tycker till exempel att Apple är ganska intressant, för det de gör till skillnad då från Facebook och Google och Twitter, det är att de krypterar alla deras iMessage-konversationer. De behåller inte historik om vart Fredrik har rört sig på Google Maps, och de begränsar också spårningar av webbplatser via Safari då. Så de har tagit tydlig ställning och försöker positionera sig vad det gäller just privacy-frågor och jobba mer aktivt med det. Sen är också de inte beroende av annonsintäkter på samma sätt. De har inte samma affärsmodell. Men de har absolut bättre kontroll i och med deras stängda ekosystem. Det jag tycker att Apple kanske gör mindre bra, det är om man tittar på deras verksamhet i Kina. Det är många techbolag som expanderar där nu. De har bland annat en dataserverhall då i en kinesisk provins. Och man måste då förhålla sig till den kinesiska lagen för cybersäkerhet. Och det innebär också att det blir enklare för kinesiska myndigheter att begära ut information från Apple, där de lagrar iCloud-uppgifter och så vidare. Och det är också såklart en väldigt stor risk om man tittar på vad för typ av personlig integritet man ska respektera och sådär. Om det gäller i alla marknader som man är verksam på eller inte.
Jag tänkte, när jag läste rapporten, det slog mig lite. Ni har ju en väldigt framgångsrik, jag har skrivit om den, Emerging Markets-fonden som jag gillar, som är... hållbara och gått otroligt bra de sista 5 åren. Batbolagen, alltså motsvarande fangbolagen fast i Kina, de här Baidu, Alibaba, Tencent.
Mm.
Hur mycket har ni tittat på dem och hur förhåller ni till kinesisk lagstiftning? Liksom, vad gör ni där investeringsmässigt? Nu har vi pratat lite Facebook och så. Hur har ni exkluderat dem ifrån era innehav internationellt?
Nej, inte exkluderat har vi inte. Utan här handlar det om lite grann vad förvaltarna tittar på. Alltså, vi jobbar ju tillsammans med dem. Så att där har det väl inte varit aktuellt att kika på just de bolagen faktiskt. Så att, alltså, jag har inget riktigt bra konkret svar kring det. Men det är klart att det är utmanande, minst sagt. Det är utmanande för utländska bolag som är i Kina, och det är ännu mer utmanande för kinesiska bolag i Kina.
Så. Ja, för ni pratar ju gott om Apple, men det finns ett problem och det är Kina-problem. Så det är bara där jag vill höra lite.
Och jag tycker också Tencent är ett intressant bolag, men det är mycket spel och framförallt riktat mot barn. Och där tittar vi extra mycket på att man har en bra integritetspolicy och hur man förhåller sig till när man samlar in information från yngre åldrar. Det ska jag också säga att det är en lite högre risk. Sätter det.
Men precis som för bankerna känns det som att det här kommer bli en ganska dyr omställning för många techbolag att öka investeringen i compliance och den här typen av frågor.
Ja, absolut. Vi har inte gjort några beräkningar så på det, men det,
tveklöst att det kommer att bli det. Och det tror jag gäller många sektorer generellt. Alltså jag tror alltså e-handel, så H&M till exempel. De anställer dessutom hjälper, tror jag, du kan hans namn.
Christopher Wiley.
Just det, visselblåsaren på Cambridge Analytica. För att jobba med deras privacy och den typen av frågor. Så att det här är ju, gäller generellt, tror jag, liksom, hos många företag och i olika sektorer.
Det kommer bli stort. Finns det än så mycket? Jag menar, jag känner, borde jag 20 då skulle jag utbilda mig inom compliance, helt uppenbart.
Ja, det är ändå jag säger.
Ja, men det låter ju som att det är sweet spoten om man är... Och alla yngre som lyssnar på
jag
det här.
Jag säger det till mina barn varje dag.
Ja, men, compliance. Jag menar, det är ju inte bara bankerna som kommer slita de här. Det kommer vara techbolag och e-handlare. Det känns ju som att det här är, det är lite som du säger. Det kommer, kostnaderna kommer att öka.
Ja, rimligtvis.
Ja, men vi pratar, alltså, även ett litet och internationellt företag som Danske Bank. Jag anser ju 600 personer på compliance. Mm, så att det är ju verkligen horder av människor.
Och det ökar. Innan vi går över till nästa del, hur har allt det här med fake news och Cambridge och allt den här stora frågeställningsmedel där ute, har det påverkat annonsintäkterna från de här bolagen? Vet ni det?
Ja.
För det är ett sätt att räkna på hur kostsamt det kan bli.
Faktiskt så har det nog inte påverkat så mycket som man skulle kunna tro. Man pratade ganska mycket där i med Cambridge Analytica att man skulle delete Facebook och att det skulle slå väldigt hårt på annonsintäkterna och så vidare. Men man har inte riktigt sett den trenden. Mycket av marknadsföringsbudgeterna läggs fortfarande på online. Och det är Google och Facebook som har all trafik på sociala medier. Och så här. Det är de som är de stora jättarna. Så att det är där pengarna fortfarande hamnar någonstans. Däremot så kan man ju se att om man tittar på specifikt Facebook så har engagemanget på just plattformen gått ner lite grann. Det är inte lika tydlig tillväxt. Däremot så har de ju Instagram och WhatsApp och de här andra varumärkena som fortfarande är väldigt starka. Som fortfarande man investerar i. Mm. Men i övrigt så är det ungefär...
Inga dramatiska
skillnader. Nej, inte så jättestora skillnader än så länge.
En annan viktig sak som vi har... Många som pratar om som ett intressant investeringsområde, det är ju just det här med datasäkerhet och dataskydd och hur data förvaras och så vidare. Hur tänker ni kring de här frågorna? Hur duktiga är bolagen på det? För det måste ju vara någonting det borde investeras då, när vi pratar om investeringar tidigare. Mm. Ett område som det lär investeras ganska mycket i framöver.
Ja, jag tycker det var intressant om man tittar på World Economic Forum. De gjorde en enkät nu i år, 2019, där de tittade på vad ser företagsledare och experter som de största riskerna going forward. Vad ser man som de största utmaningarna som vi står inför globalt? Och det identifierar man mycket liksom, kopplat till klimatet och miljöfrågan. Men också cybersäkerhet. Och där är ju det en väldigt viktig del såklart. Och jag skulle framförallt säga bolag som är verksamma inom och levererar system och tjänster till samhällskritiska tjänster. Sjukvård, försvar, jag tänker på Sectra och Adnode till exempel. Där är det otroligt viktigt att man har bra policies på plats. Vi tittar mycket på vad man har för ISO-certifieringar och så vidare. För där är det extra känsligt med hur man hanterar data och datasäkerhet.
Det är ett avsnitt i rapporten som heter Miljarder i monopolpengar som jag tyckte var väldigt intressant. Där uppmärksammas bland annat då Googles miljardböter de fick här i EU.
Ja, precis.
Eller hur?
Exakt.
Ja. Vi har ju då Facebook och Google, de har ju enormt starka ställningar inom sina respektive områden. Hur stor är risken för att man i slutändan kommer tvingas dela upp de här verksamheterna? Att de har blivit för stora? Det har ju varit samma diskussion igen om bankerna tidigare. Nu blir de kanske ännu större efter finanskrisen. Det här resonemanget har ju funnits i finanssektorn väldigt länge. Och nu börjar det dyka upp även i techsektorn att de är för stora helt enkelt. Och det blir då en risk för såväl konsumenter och så vidare. Hur tänker ni kring det?
Ja, återigen väldigt intressant att ta den här kopplingen till finanssektorn. För att någonstans så ser vi en marknad där, återigen kopplat tillbaka till det här, pratar om informationsasymmetri. Där en aktör sitter på perfekt information och så har vi kunder och användare som inte har lika mycket insyn. Och det här kan ju de här stora techbolagen utnyttja på ett monopolistiskt sätt. Man pratar ofta om att de har en monopolistisk ställning. Och så har det kommit en diskussion kring huruvida de ska delas upp. Och jag tror väl att, ja, det finns en absolut en stor risk för det. Vi ser ett ökande regulatoriskt tryck både i EU men också i USA. Där både demokrater och republikaner har uttryckt sig i förvar för det. Och det är inte alltid de är överens, men också i Storbritannien. Så att det kommer ett regulatoriskt tryck. Däremot så tror jag inte nödvändigtvis att den här uppdelningen kommer utifrån. Alltså som ett externt regleringskrav, utan det kan också komma internt och inifrån de här bolagen. Om man tittar på de här Silicon Valley-bolagen så sågs de ganska länge som idealistiska och det var samhällsförändrare och Zuckerberg pratade om att han skulle bli president och så vidare. Så att de stod för någonting positivt och någonting gott. Och nu har den här då bilden börjat förändras och man ser också att bolagen börjar distansera sig lite från varandra. Om man tittar på Apple-grundaren Tim Cook, han har varit ute och uttalat sig kritiskt om Facebook och Twitter och så vidare. Så man börjar se vissa sprickor i liksom den här Silicon Valley-undret som de ändå står för. Och jag tror att man ur ett rent varumärkes- och PR-perspektiv kanske kommer vilja knoppa av vissa verksamheter. Och det är enklare att hantera om man gör den uppdelningen och föregår reglering. Så att de här bolagen själva delar upp sig.
Hur ser ni annars på risken, om man ska se det som en risk för ökade regleringar? Om man tittar lite grann på mikronivå, jag vet att det finns ganska många som säger att ett sätt att bli av med alla trollkonton och allt skit som händer där. Att, jag tror det var någon fotbollsspelare här om veckan som var ute på Twitter och sa nej, men nu är det dags att införa bank-ID på liksom Twitter och Facebook så att människor faktiskt får gå ut med sina namn vilka de är. För vi ser hur politiker och andra mediepersonligheter liksom attackeras dagligen liksom, oavsett vad de skriver. Men han fick ju ganska mycket hugg på det då. Det var inte så jättepopulärt. Vad säger ni om just den här typen av regleringar för att det kommer att regleras allt mer av de här marknaderna? För nu är det svårt att veta vad som är rätt och fel och det är mycket hat och hot och grejer och läskar.
Ja,
det är svårt.
Ja, det är
kanske mer filosofisk fråga.
Ja, alltså, det har ju också med yttrandefrihet att göra.
Ja. Gör det så svårt.
Liksom. Så att, jag vet inte vad man ska säga på det. Jag passar.
Men absolut, det skulle väl kanske vara en lösning att man på något sätt inför att man inte kan vara anonym. Det har ju varit ett av liksom, problemen på de här sociala medierna, att man kan göra lite som man vill. Men det är också någonstans, som du säger, en yttrandefrihetsfråga.
Jag bara hoppar tillbaka en fråga innan lite. Vi pratar ju om de blir för marknadsdominanta och du pratar om ökade reglering, men att det kanske kommer inifrån att man delar upp bolagen. Vi som har läst finansiell teori, inte bara om den här, så vet man ju att delarna är ofta värda mycket, mycket mer än helheten. Det är liksom grundkurs i finansteori. Det borde ju ändå gynna, jag har själv några av de här bolagen i min lilla portfölj och jag skulle tycka att det var jättebra om man delade upp bolagen, gjorde som man gjorde med Standard Oil. För Standard Oil-fallet ökar ju faktiskt hela förmögenheten med 30% ett år efter. Det glömmer folk bort, för det är så negativt när man läser om att man ska dela upp bolagen och det framstår som att kurserna skulle... Jag tror snarare att det blir tvärtom. Man frigör en massa värde.
Jag tror det faller att de inser det själva. Därför att det finns också en synergi mellan de här produkterna. Det finns en viss... Halta lite grann kopplat till oljeliknande. För att olja kan du köpa av vem som helst. Men här finns en stor driftsfördel i att du har en bättre produkt. Om du kan nå fler kompisar och fler medier. Liksom, så att där tror jag om det kan de ju lösa bättre själva kanske. Om de genom att knoppa av eller titta på en affärsstruktur som funkar. På ett bättre sätt än om det kommer regleringar som tvingar man att dela upp det. För då blir det en sämre produkt.
Men det borde ju ändå skapa mervärde antar jag. För investeraren. Det är lite min poäng. Att det bör inte vara så hemskt om man börjar och dela upp Amazon.
Förmodligen både bättre för investerare och kunderna.
Bättre för konkurrensen.
Och bättre för konkurrensen.
Självreglering helt enkelt.
Självreglering.
Det brukar bli bättre så.
Sen är det intressant också att notera och prata om det här förändringar inifrån. Liksom, hur anställer de här företagen reagerar? Vi såg nu senast här, bara för några dagar sedan, en nyhet om hur Google har fått lägga ner deras etiska råd. Och det är bara en vecka efter att de satte upp det här etiska rådet. Och rådet hade som syfte då att hantera, och det var kopplat till AI och deras produkter kopplat till AI, hur man ska hantera de här etiska dilemman som kommer med AI. Men där bara på några dagar så var det flera tusen anställda som skrev under ett upprop där man kritiserade ledamöterna, eller flera ledamöter i det här etiska rådet och deras bevekelsegrunder för att vara med. Och vilket ledde till att ja, hela rådet blev ifrågasatt och Google bestämde sig för att lägga ner det helt och hållet. Så att det kopplat till det här med Silicon Valley och liksom det här goda som de här företagen vill göra, liksom, det finns kvar i stor utsträckning hos de anställda. Så att de här företagen kan ju inte göra vad som helst heller.
Och framförallt också om de ska kunna vara relevanta och utvecklas framöver så behöver de ju kompetent personal och attrahera de absolut bästa hjärnorna. Och då kanske de är lite mer värderingsdrivna och vill jobba på ett bolag som står för någonting gott.
Ja. Ja, det är en fråga. Det är flera bolag också, återigen Google, som jobbar med oljebolagen med AI att försöka effektivisera oljeutvinningen. Och det går ju emot hela liksom, klimatdiskussionen då naturligtvis. Så de själva på ett annat håll påstår sig vara liksom, för en lagstiftning kring klimat och liksom, vi måste bekämpa klimatförändringarna. Och då må andra änden så har de då produkter som hjälper till att bibehålla liksom, fossila industrin. Så att,
och jag känner inom... Ja, men jag känner, du är inne, ni har ju varit inne lite på att det börjar bli lite vattnedelar i Silicon Valley. Det börjar bli mer man är mer kritisk till varandra även om man inte är en direkt konkurrent som Apple-fallet. Då, där kanske Samsung är en direkt konkurrent och inte Facebook. Jag tänkte Elon Musk, Tesla-grundaren. Han har ju varit ute ganska länge och pratat om AI, just om problemen kring AI. Du pratade lite om oljeindustrin. Han har ju pratat mycket om försvarsindustrin när man börjar... Och utarbeta smarta grejer, lite för smarta grejer då inom försvarsindustrin. Hur känner det? För det känns ju också som en trend, att, för det började ju också dela upp sig. Att det känns ju som Silicon Valley börjar att bli lite mer splittrat ändå. Ju mer det utvecklas kanske. Jag vet inte, finansindustrin som du har varit inne på Jesper är ju ganska gammal. Jag menar,
ja, ganska.
Jag menar, nu pratar vi 200 år. Eller det har väl funnits längre än så. Men jag menar, techindustrin Silicon Valley är ju inte sådär... Den kanske är 50 år eller 60 när man nu bara räknar då. Så det är en stor skillnad då. Men att...
Ja, en av de här ledamöterna som satt i det etiska rådet då, som de la ner, han var ju vd på en producent av drönare som levererade till det amerikanska försvaret. Så det var, och han var en av de personer som blev frågasatt då, för att vara med. Så att. Sen så läste jag en annan artikel alldeles nyligen också om man kan ju undra över hur AI, eller det var inte AI för sig, det var face recognition. Det är ju kopplat till AI naturligtvis. Hur om det är en bra produkt framåt, för de har ju utvärderat ett försök de har haft i New York där de har använt då face recognition teknik för att se om man kan ta betalt vid de här passagerna, broarna över till Manhattan. Och det visar sig att under en provperiod på ett par månader så har man lyckats med en individ liksom, skarpt identifiera. Så att det finns mycket kvar att utveckla
men det här känns
med den här tekniken.
Kineserna ligger lite före. Med just facial recognition. Men det är kanske är ett annat program. Nej, men de har ju infört det ganska stort. Inom, med de här med poängen och allt.
Ja, precis.
Systemet. Men det får vi ta en annan gång.
Jag tänkte vi skulle runda av där vi började. Eller nästan började här med hur ni då jobbar med de här frågorna. Internt på Öhman. Ni nämner i rapporten någonting som heter Ranking Digital Rights. Som jag då tolkar som någon form av modell ni har byggt upp för att utvärdera. De här bolagen, stämmer det? Kan du berätta lite mer om det?
Ja, det ska vi ska inte ta på oss det. Utan det
gör det. Det blir roligt.
Ja, jag tycker om att vara ärlig. Vinner i längden. Nej, men det är egentligen... Eller så här, vi har väl sedan ett halvår tillbaka börjat jobba mer med mänskliga rättigheter generellt i vår ägarprocess och i förvaltningsprocess. Det har varit väldigt mycket fokus på klimat senaste åren och generellt i branschen och även hos oss där vi liksom är med i olika initiativ kopplat till klimatfrågan. Men vi ville lyfta upp S-et och göra det viktigare och koppla till mänskliga rättigheter. Så att sedan en månad tillbaka så är vi med i ett internationellt initiativ som heter Investor Alliance on Human Rights. Och som jobbar globalt och investerare för att påverka bolag. Och i det så finns det ett projekt som heter Ranking Digital Rights. Som i sig är ett initiativ där man då just tittar på techbolag och man har rankat om hur de jobbar med de här frågorna som vi precis har pratat om idag. Och för att sen använda den benchmark som det blir för att påverka bolag. Så att de är ett par personer som jobbar med det och har vårt stöd som investerare och investerarkollektivet bakom sig för att påverka bolag.
Så att den processen är vi med i. Och där vi bland annat då är lead investor med Twitter. Så det är ett av de bolagen som vi fokuserar på i det här projektet och pratar med. Kopplat till de här frågorna.
Mm. Precis, så att Ranking Digital Rights, det är ju liksom ett benchmark där man har ratat de här olika bolagen utifrån hur de jobbar med styrning av de här frågorna, integritet och yttrandefrihet, de tre. Och sen så har vi det som ett underlag då i den här dialogen vi har med Twitter. Vi hade ett telefonsamtal med dem för några veckor sedan.
Just det.
Så det är underlag för det påverkansarbete som vi driver.
Okay.
Hur pass intresserade är bolagen av det här som ni har dialog med? Hur känner ni? Prioriterar de frågorna eller... Får ni komma högt upp i organisationen när ni får svar? Mm. Eller liksom får ni...
Det är lite tidigt att säga. Vi har precis dragit igång det projektet. Mm. Som vanligt process så brukar vi börja med IR. Och den person IR tycker är mest relevant att prata med. Så att det är där vi är just nu.
Mm.
Sen beror det på liksom hur dialogen går. Mm. Om de ger tillräckliga svar, ja, men då räcker det att prata med dem. Men händer ingenting, då får man ju steppa upp.
Mm.
Och det vi nämnde lite grann kort i början här också. Det är ju... Just, och det är en möjlig väg och det är väldigt vanligt i USA att man lägger resolutioner på bolagsstämmorna. Det är så amerikanska investerare jobbar väldigt mycket med att påverka bolag. Vi har en tradition av med att prata och träffas och dricka kaffe.
Konsensus.
Medan de använder bolagsstämman som ett forum för att faktiskt försöka påverka bolag. Så att,
men hur funkar det när de ger en resolution? Om du bara kan utveckla det.
Då som aktieägare så kan man komma med en fråga som man vill lägga på resa på bolagsstämman. Och då får man anmäla den 6 månader innan till bolaget. Och då har bolaget möjlighet att lägga till den på agendan. Men sen kan de också bestrida den, vilket är väldigt vanligt att de gör. Och då kan de gå till SEC, alltså den myndigheten, Finansinspektionen i USA, och säga att men det här vill vi inte via upp. Så blir det upp till SEC att bedöma. Om den är relevant ur liksom bolagets materiella, finansiella materialitet eller inte. Är det relevant att ha det som en frågeställning på en bolagsstämma? Så att de har då sista ordet i de här. Och där vann ju då Investor Alliance on Human Rights lite en seger här i förra veckan. När man har fått in 2 resolutioner på Amazons bolagsstämma. Som handlar just om deras utveckling av deras face recognition-produkter. Där aktieägarna vill att Amazon är tydliga med hur ska man använda det här och var vill man sälja den här produkten och vill egentligen stoppa dem att sälja den till myndigheter för att den används för att på ett sätt som man inte tycker är i förenligt med mänskliga rättigheter.
Det leder till en bias helt
enkelt.
Man profilerar vissa människor.
Man har gjort test i amerikanska senaten, satt man upp den här i ingångarna för att se. Det var väldigt vanligt att den larmade på färgade människor och kopplade ihop färgade människor med kriminella i större utsträckning än vita. Så att det fanns en konstig bias där. Så det här vill man lyfta upp och få Amazon att jobba mer med.
Ni nämnde att Facebook har fallit ur utifrån det vi har lärt oss idag. Några andra bolag som vi har pratat med idag som antingen faller ut eller som ni behåller?
Nej, inte... På rak arm. Sen bara sådär.
Du nämnde Twitter.
Vi jobbar ju mer proaktivt med analysen. Ja. Kring det här resonemanget faller ut eller inte.
Ja, men om man ser några som ni till exempel väljer att inte investera i. Av de kända techbolagen. Är det några förutom Facebook?
Nej, inget specifikt namn så. Som vi medvetet har valt bort. Men däremot som du säger, Twitter har vi ju en dialog med som sagt. Då.
Ja,
så att utifrån den här analysen har vi identifierat vissa bolag där vi ser en förhöjd risk och försöker vara lite mer aktiva som ägare helt enkelt. Ja.
Men ni ser ändå att de har ett program då, antar, eftersom de
är tillräckligt kvar.
De är tillräckligt
bra, så att säga.
Inriktade på det.
Ja.
Vi nämnde bankerna. Hur ser ni bankerna? Det är också en sån här, det finns hållbarhetsfonder som äger banker, det finns någon som inte äger banker.
Ja.
Det verkar vara en jättesvår fråga just nu.
Ja, det är jättesvårt och det är otroligt svårt att veta vad som är liksom fakta och vad har verkligen gått fel och vad är dålig kommunikation.
Just det.
Så att vi viktade ju till att börja ner Swedbank i höstas och gick ur helt egentligen i våra aktiva fonder här tidigare år och är försiktiga generellt för branschen och vill se liksom lite tydligare åtgärder och lite bevis på att
de är jobbar mer systematiskt. Bevakningslista då, kan man säga det? Eller
ja, typ
de
här precis. Ja, exakt. Det kan man säga.
Vad gör de övriga banker då? Ja, men typ SEB och DNB som man inte pratat så mycket om. Som nej. Också verksamhet.
Ja. Mm. Ja, vi träffar ju dem också och pratar med dem. Mm. För att försöka bena ut hur, om det finns några risker, dåliga risker där eller inte. Så att, ja, men vi är lite försiktiga.
Men ni känner inte att ni bara skulle vilja kliva ur sektorn för att nej. Lite mindre huvudvärk, eller
nej.
Vad man ska säga.
Nej.
Men det vi gjorde i höstas, vi gjorde ju ett ganska stort arbete efter den här Danske Bank som vi sålde av då i samband med det. Så gjorde vi ett större krafttag och tittade på de övriga nordiska bankerna. Gjorde en fördjupad ESG-analys. För man tittar övergripande så har alla banker hade en ganska hög ESG-rating. Så att de såg ganska bra ut. Men när man sen gick ner lite på djupet och tittade på vad har de för AML-procedurer, hur ser processerna ut, vad har de för policy för compliance och whistleblower och så vidare. Om man började titta på de indikatorerna så såg vi att det låg vissa underliggande risker i vissa bolag. Så då viktade vi ner lite generellt banksektorn och sen så hade vi också en dialog med flera bankerna. Så att det är ingenting som vi utöver Danske Bank då har sålt av. Men
det måste vara jättesvårt där med bankerna. Jag tänker liksom att dels har det hela AML-problematiken men också deras korpavdelningar gör affärer med bettingbolag. Mm. Vad får det för konsekvenser?
Ja, visst.
Det är liksom, man kan ju gräva hur långt som helst på något sätt. Det är väldigt svårt.
Ja, vi får ju analyser från dem och det är liksom buy på olja och lite sådär. Så men jag tror att alltså det vi ser och det vi kanske hoppas en del på det är Principle for Responsible Banking som lanserades här för ett halvår sedan kanske. Och där alla svenska banker har indikerat att ja, det här är intressant, det här kommer vi nog att jobba med. Mm. Och det är alltså ett initiativ från FN och PRI, men fokuserat på banker. Att de får bankerna att jobba mer systematiskt med hållbarhet. Och då gäller ju alla delar. Inte bara penningtvätt, utan det är utlåning och det är på säljsidan, analys, förvaltningen och så vidare. Och se över att man kanske inte då har krediter till fossilutvinning eller till spelbolag om man tycker det är fel. Så.
Tror ni att det kan bli nästa steg för bankerna? Att man, om man tar bettingbolagen som ett exempel då, som då flera fonder har valt bort senaste året och sånt där, va? Vi har sett allt fler. Att det kan också bli att banker, som du är inne på, nej men vi bevakar inte sektorn längre. Vår corporate finance jobbar inte med den här kunden längre. Vi är inte där än. Men
jag ser fram emot en dag.
Du tror att det kommer bli så?
Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Det tror jag. De kraven kommer man att ta på sig. Har man så tydligt ställningstagande liksom, kring klimatfrågan som de flesta svenska banker har, ja, men då måste det genomsyra allt man gör. Då kan man ju fortfarande inte liksom, rekommendera köp på liksom, utvinning. I alla fall i mitt perspektiv.
Intressant framtid, Per.
Ja,
eller vad säger du?
Ja, det här är jättespännande.
Hur är det med benen, Fred? Du fick inte kramp
idag? Nej, idag fick jag inte. Jag brukar få kramp. Idag har det gått jättebra. Ja, det men vi kanske får se någon banksektorrapport vad tiden lider. Lite
ja, det liknande är... Nu ska vi inte säga för mycket, men nej, det men kanske det blir... ligger närmare tiden än vad ni tror.
Det känns som det kan bli en följetong det här.
Ja, det hoppas jag. Ja, det var jättespännande.
Väldigt spännande. Fantastiskt kul att ha er här och lyssna på ert arbete, Victoria Lidén och Fredrik Nyström.
Tack för att ni kom hit. Jättekul att få vara här.
Tack.
Ni är hjärtligt välkomna tillbaka. Även du, Per. Och jag också, hoppas jag.
Tack. Alltid.
Ha det så bra.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.